Från Ringvägen 52 i härlig vårsol så säger vi ännu en gång god morgon NHL. Det väntar en fullspäckad timme här där vi ska prata väldigt mycket som rör världens bästa hockeyliga och hur man blir bäst på hockey. För som gäst idag så har vi Daniel Broberg, skillscoach. Välkommen.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Jätteroligt att vara här.
Vi ska få prata jättemycket med dig idag. Du jobbar bland annat med Jesper Bratt. Och Erik här, som är med mig på min sida, Erik Granqvist, har en tröja här som tillhör Jesper Bratt. Vi går hastigt in på det här. Vi kan visa upp den, Erik, så att folk ser att vi har den. Den här kommer vi lotta ut under programmet.
Signerad och klar.
Till och med signad, Erik. Men jag vet att utöver att du är taggad på den här tävlingen så är du väldigt taggad på Daniel här.
Ja, verkligen. Vi har suttit här en timme nu innan och pratat. Det är därför jag är anfådd. Det är ju så inspirerande och... Ja, men jag gillar din filosofi. Du har ju helhetstänk, även om du spesar dig framförallt på skridskoteknik och klubbteknik på isen. Så jag kommer att ha 1000 frågor, men det är du som styr samtalet.
Ja, så är det. Och du ska få berätta mer, Daniel, alldeles strax om hur du jobbar och vad du tänker kring ledarskap. Men vi har ju vårt nyhetssvep och det börjar med just ledarskap. För Vegas Golden Knights har gjort en förändring. Bruce Cassidy får sparken och in kommer John Tortorella. Daniel, jag bara fråga dig. Vad tänkte du när du såg den här nyheten den här morgonen?
Ja, han ger inte upp gubben. Men samtidigt, jag tror att många har en bild av honom som den här väldigt old school. Men jag har hört från många svenska killar jag har kört med att de gillar honom. Det är väldigt tydligt, det är, liksom, det är rättvist. Sen är han ju väldigt hård emellanåt, givetvis. Men det är väl just det Vegas kanske vill snäppa upp, kan jag tänka mig, inför slutspelet.
Ja, det är ju en hög kravbild i Vegas. De är, jag kollade här inför, de är 5 i vunna matcher under Cassidys tid i klubben. 4 i vunna slutspelsmatcher. De har såklart också en Stanley Cup. Och de ligger på slutspelsplats. Men det räcker inte om man är Vegas Golden Knights.
Vegas, de är ju, man kan säga, skoningslösa. Alltså om de gör bedömningen att vi tradar bort en spelare. Det kan vara en Fleury i målet som var liksom folkkär där i Vegas. Ja, då gör de så av med honom om de tycker det är det bästa. Och i det här fallet Cassidy, Stanley Cup-coachen som du säger från 2023, får sparken med 8 matcher kvar. Och det är ju anmärkningsvärt. Går vi tillbaka historiskt kan vi ju se att New Jersey Devils, när de vann år 2000, då sparkar de för Tork in med Larry Robinson då. Och resten är historia. Så att såklart så hoppas väl Vegas på någon liknande effekt. De har gått väldigt tungt efter OS. Och på tal om OS... Tortorella hade 2 spelare, Jack Eichel och Hanifin i laget när de vann OS-guld där med USA. Och de pratade väldigt varmt om Tortorella, läste jag intervjuer efteråt. Så det tror jag också har varit en faktor att de tar in John Tortorella med sin karisma. Och jag längtar till presskonferenserna, ja. Han är ju en färgklick i ligan.
Men Vegas spelar ju Pacific Division som Connor McDavid själv har kallat för att de är lite av ett kuddkrig där. För det är ju den svagaste divisionen i NHL den här säsongen. Och ser man till poäng, det är de 19:e bästa lag i NHL. Så min fråga är, väldigt rak och enkel. Med Tortorella som tränare, är Golden Knights en legitim Stanley Cup-utmanare?
Ja, de är inte topp 3 på min lista, men de har ju ett lag som mycket väl med bitarna på plats skulle kunna vara med och utmana, det tror jag. Det känns som ett väldigt rejält lag som i sina bästa stunder spelar otroligt bra hockey. I dagsläget så ser jag inte dem som en av de absoluta favoriterna, men man vet aldrig. Det är större mirakel har skett i slutspel.
Och pratar vi västra konferenser, Colorado är favoriter för många, inklusive mig. Vi har Dallas, vi har Minnesota som har förstärkt mycket inför tradefönster stängde. Så de ligger ju före i pipen. Men om du ser en sparkad tränare så kan du också blicka lite på försvarsmålvaktsspelet. Och Aiden Hill som är startmålvakt har ju varit alldeles för dålig. Och de har haft dålig effektivitet också, PDO. Om man sätter samman skottprocent och räddningsprocent så är ju den låg. Så det finns ju potential. Tortorella är bra på att sätta en bra forecheck. Få alla liksom att köpa in på vad man ska göra. De har ett 3:e mest ålderstigna laget. Och Tårtan, som vi vet, brukar ju få effekt direkt med sin liksom energi, vad han kommer in med. Så de kommer bli bättre, förutspår jag, men vinna Stanley Cup, nej.
Vi såg ett mål fladdra förbi där från Vegas. Jag tycker vi tar och kollar på det igen. Det är alltså från den sista matchen som Cassidy fick göra. Rasmus Andersson med ett solomål i boxplay dessutom. Och så den där karaktäristiska staredownen av ett fan. Och göra en sån där kasse som back i boxplay, då snackar vi skill.
Sannoliken, och just att det är han också. Jag menar, han har ju definitivt bra skills, men det där är kanske inte riktigt bilden man har av Rasmus Andersson. Så det är ett fantastiskt mål han gör, verkligen.
Oh. 14 för säsongen, Erik. Han sätter personbästa.
Ja, lilla gubben. Åh jäklar, det är väldigt, väldigt snyggt. Så det gjorde han ju mycket på junioråldern. Han är ju pappa Peter Andersson som han gäste godmorgon när också. Han var ju vänsterfattad, Rasmus är ju högerfattad, liksom den andra sonen Kalle som spelar i Schweiz. Men lilla gubben där också.
Ja. Och det, där det är riktigt, riktigt, riktigt kyligt och bra.
Det där jobbar ju ni med ganska mycket på. Vi kanske inte ska gå in på det ännu, men du får berätta mer. Nu kör skivan. Vi tar det sen.
Ja, jag hade en övergång där. Du pratade ju om junioråldern, så att vi tar det där sen. Och sen tar vi övergången där till unga, lovande spelare. Och det finns ju få som är så lovande. Som Anton Frondell, som nu har gjort sin första 2-poängsmatch i NHL. Hans Chicago föll mot Devils, men Anton fick göra 2 assist, inklusive den här fina när han själv pucken av Jake Allen och petar fram till Michejev. Och Anton spelade ju center mellan Michejev och Tyler Bertuzzi, hans första match i mitten i NHL.
Älskar det. Hoppas verkligen Chicago fortsätter med det. Han är ju en naturlig center. Spelar hockey på rätt sätt. Det är ju stark i försvarssituationer också. Det är en veteran i en ung mans kropp, om man skulle säga Frondell. Så jag tycker att han är bättre som center naturligt än vad Connor Bedard är, som är mer en kille som ska ligga lite på rulle och chansa lite för att skapa målchanser. Frondell ska ju vara den här stabila som ligger på rätt sida. Så ja, det här är bara början på en lång framtidssaga, Anton Frondell i världens bästa liga.
Jeff Blashill, coachen där, sa att de ser Anton potentiellt som center och att han ville testa honom nu här under vårkanten och inte vänta till campen och börja där för att se, få en fingervisning om han kan vara en center. Han har ju varit främst ytter i Djurgården den här säsongen. Bor en NHL-center i honom?
Det tror jag absolut. Jag gillar ju det Erik är inne på, att han är väldigt mogen för sin ålder och hans mindset är ju liksom, han känns väldigt ansvarstagande ute på isen, både med pucken och i försvarsspelet. Och så jag ser definitivt en center, kanske mer en center än en vinge skulle jag säga. Men det beror ju på omgivningen också såklart, vilka han kommer spela med och övriga centra i laget och så vidare. Men definitivt en potentiell riktigt bra center i NHL, det tror jag.
Och om vi pratar lite närtid då, ser ni en VM-center i honom?
Ja, jag har ju varit inne på det att ta med många unga spelare också. En Viggo Björk tycker jag ska vara i pipen och vara med på VM-lägret och Anton Frondell lika så, att Leo Karlsson, nu går ju vi från Anaheim till slutspel. Förhoppningsvis de är på slutspelsplats efter 7 missade säsonger där för ankorna. Men lär väl åka ut rätt tidigt och hoppas Leo också kommer, att vi får se ett ungt Tre Kronor som lite likt JVM-laget blir tillgängliga för media och liksom visar den här glädjen och kärleken för hockey som gjorde att vi alla börjar med den. Mm. Och de har det ju så nära till hans Frondell och Viggo Björk och ja, men de här unga killarna. Så jag hoppas verkligen att han är med i Tre Kronor-stabens VM-diskussion, Anton Frondell.
Mm. Det blir spännande att se det. Om vi pratar andra änden av åldersspektrat så går ju Erik Karlsson som på nytt född med sitt Pittsburgh. Han var i glödhet här efter OS. Det blev en förlust mot Dallas i lördags, men Erik fick göra mål. Det här är hans 9:e mål efter OS-uppehållet. Totalt 25 poäng på 17 matcher. Det är bara 5 spelare i hela NHL som har fler poäng. Ingen annan back. Erik spelar som en toppback i ligan just nu.
Ja, verkligen. Och jag tycker, alltså har man hans färdigheter, har man hans egenskaper, så åldern är nästan sekundär. Och jag tror att när du kommer in och får det här självförtroendet som man verkar ha den här säsongen och verkligen lita på sina saker, våga göra saker, då spelar åldern mindre roll. För att han är så oerhört kylig med pucken och liksom fördelar spelet, ser spelet och nej, han är en toppback i ligan.
Du pratar om de här 4 punkterna i skridskåk. Jag kanske går in på det mer sen. Men hans svävande skridskåk, det ser nästan effortless ut.
Ja,
måste du älska
det är kul att du säger det ordet. För det är ju ett nyckelord i allt jag kör. Att det är det vi ska sträva efter. Att du ska inte behöva ta i så mycket. Utan du ska hitta den avslappnade, sköna, mjuka känslan. Då behöver du inte gå i full fart hela tiden heller. Och tittar vi på de bästa spelarna i världen. Det är ofta den egenskapen de har. Oavsett om det är Kucherov eller Erik Karlsson. Eller de här toppgubbarna.
Ja, en egenskap som de bästa spelarna har är också ett väldigt brinn för att vinna. Och Erik Karlsson har ju en sådan brinnande vinnarskalle. Den göms ibland bakom det där finurliga leendet. Men när domsluten inte går hans väg, då kan den komma ut. Shoots, Mr. Net! Hey, you
want my fucking shit? Fuck you! Here's Gashiel. Shoots, he scores! And you heard what Erik Karlsson was saying. I mean, he has a case working.
Yeah.
Erik Karlsson, you hardly ever see Erik Karlsson this animated and this hot. Boy, is he hot on Kyle Raymond.
Snor klubban.
Ja, ni hörde kanske, det slinkar ut några ord där som plockades upp av en mikrofon. Men det kan brinna Erik Karlsson.
Ja, herregud. Jag hade honom 2010, var jag med i Tre Kronors stab. Då var han ju ung och gjorde VM-debut. Och han är ju den här spjuven personligheten som ett leende, glimten i ögat och så. Men när det väl är tävling, då tävlar han ju som tusan. Ju. Han blir ju rosenrasande här. Alltså, motståndaren snor klubban och åker iväg med den. Han åker utan klubba och skäller ut domaren. Mm. Men det hjälper inte.
Jag tror liksom att är du på den nivån, spelar du år efter år på den där nivån, då måste du ha de där sakerna i dig. För det är svårt om du inte har den tävlingsinstinkten. Det tror jag är, det är det som gör att du klarar av att vara kvar där. Och den höga nivån.
Ibland kan man ju bli lurad som tv-tittare när man bara ser intervjuerna och de grejerna, det som liksom kommer ut. Men när man följer dem på nära håll, när det är tävlingssituation på träning men även på match, då ser man att det brinner. Du har ju pratat om det länge också, just den här tävlingsjävelen som bor i Erik.
Ja, exakt. Jag har haft förmånen att följa honom så del av karriären och folk förstår inte hur mycket han brinner för att vinna. Men på tal om att följa Erik, hade ju turen att få se honom i Ottawa den här veckan när Penguins var där och Erik fick faktiskt göra sitt första mål också mot Senators. Det var speciellt för honom. Men då snackade jag med några Pittsburgh-rävar där som har följt laget länge och en av dem sa att den bästa back Pittsburgh har haft sedan Paul Coffey. Alltså det är på den nivån han spelar. Han sa att det här, han ska absolut vara med i Norris. Kollar du liksom siffrorna, 8 backarnas poängliga, plus 19 i 5-5. Jättebra underliggande siffror, bäst i laget tillsammans med sin backpartner Parker Woodruff. Så att, om vi säger det Erik då, är det här en topp 5-back i ligan den här säsongen? Är han till och med på den nivån?
Han är ju det nu. Vi bara titta på OS. Han var en av Tre Kronors bästa spelare i OS. I Four Nation var han väl bästa spelaren i Tre Kronor när de bästa möter de bästa. Då tände han ju till extra. Vi såg ju säsongen där i Sharks, när Sharks inte var klar för slutspel. Då spekulerade han ju och gjorde över 100 poäng då med en annan typ av spel. Nu spelar han ju liksom för att laget ska kunna vinna och ta sig till slutspel. Så jag är extremt imponerad. Och på tal om ledarskap, vi sa att Cassidy fick sparken, in kommer Tortorella. Vi såg att Sullivan inte var kvar i Pittsburgh. Och under Sullivan, väldigt strikta, det var som att han var fängslad. Han var en fågel i en bur. Men nu är han fri som en fågel under Mews ledarskap där i Pittsburgh och verkar ha väldigt kul. Och när Crosby och Malkin är borta, då blir Erik ännu bättre, vilket ju visar ledarskap.
Ja, hur viktigt tror du den delen inne? Mews har ju fått jättemycket bra pris som Erik är inne på. Och Erik är väl den största skillnaden individuellt sett efter det här ledarskapsbytet. För en sån spelare att spela fritt, Daniel, du har ju också jobbat på klubblagsnivå. Hur viktigt är det tror du?
Jag tror att det är jätteviktigt, men det är också viktigt att hitta en balans. För det får inte vara för fria tyglar heller. Jag tror alla spelare vill ha en tydlighet, vill ha ramar. Sen om du är en Erik Karlsson och du får för tajta ramar, ja, då kan du kvävas, det tror jag. Men det finns också många exempel på där det har varit för fritt, för liksom löst det här. Ni är tillräckligt duktiga och så blir det bara, så kanske man förlorar några matcher, så blir det en stor osäkerhet istället. Så jag tror att det är det som är ledarskap. Det är att sätta de här ramarna, att oavsett om du är stjärna eller om du är en fjärde lina, så att det finns en tydlighet i vad som förväntas.
När de var två slag så bort här och spela Global Series i Avicii Arena här i höstas, Pittsburgh mot Nashville, då frågade jag några Pittsburgh-spelare, vad är skillnaden under Mews? Mews har, på tal om ramar, några strikta grejer. Man ska backchecka hårt hem i mitten, man ska vara i skottlinjen och man ska liksom spela för laget. Och de ramarna var satta. Och gör man det, då får man, oavsett om det är Kindle eller en ung rookie, då får man speltid. Mm. Så alla har köpt in på de relativt enkla ramarna. Men sen friheten med pucken är helt annorlunda under Mews kontra Sullivan. Där det var mycket striktare att här måste du alltid dumpa och så vidare. Och det passar ju inte Erik.
En annan svensk som har varit riktigt het efter OS är Viktor Arvidsson, som har gjort 19 poäng på 17 matcher efter OS-uppehållet. Och dessutom stod för ett straffavgörande i segern mot Columbus i natt. Och den här typen av grejer, Daniel, när du ser det som skill coach, vad tänker man då?
Ofta är det där som kanske blir definitionen av skills. Jag vill ju göra en betydligt bredare än så. Old school hockeymänniskor kanske fraktar det här lite, dribblandet. Men det är klart att det är en jätteunderhållande del av hockeyn. Och det där är ett otroligt snyggt straffmål han gör. Men för mig är skills är väldigt mycket större än just bara den typen av versioner. Men det är ju fantastiskt kul att titta på och imponerande.
Ja, och det blir en fantastisk övergång också till att vi ska prata om det. Vi ska bara nämna den här siffran för jag tycker det är fantastiskt. Poäng per spelad timme i 5-5 den här säsongen. Viktor Arvidsson är 4 i hela NHL efter Kucherov, MacKinnon och Brandon Hagel. Det är ett sällskap du.
Och vad glad jag och vi är för hackspetten från Kusmark som har haft sådana skadeproblem ändå sista 5-6 åren i sin karriär. Varit runt i olika klubbar, var i LA Kings, lyfte inte riktigt då. Och nu att se honom i Boston spela till synes ohämmad, då är han ju uppe på den här nivån som vi såg när han var en av hjältarna i Tre Kronor när de vann senaste guldet 2018 och som han var i Nashville i stora stunder. Så kul att Victor är tillbaka med full kraft.
Och då Daniel, är det dags för den enkla öppna frågan. Vem är du? För de som inte vet.
Spännande. Jag har levt i hockeyns värld i hela mitt liv i stort sett. Jag slutade spela ganska tidigt. Började som tränare redan när jag var 16. Inte tillräckligt duktig som spelare. Sen har jag jobbat som tränare i lag. Både som tränare och sen har jag även sportchef senare. Under 30 år. Och jag brukar säga att jag har varit på alla nivåer i svensk hockey. I stort sett förutom SHL. Så allt från 5-6-åringar i hockeyskolan upp till proffskillar liksom. Coachade då fram till för 6-7 år sedan då jag kom till en punkt där jag kände att jag ville testa något nytt. Och då kom jag in på det här med skills som egentligen har funnits med mig genom alla år. Jag, ett slagskott ditåt så var jag på Zinkensdamm med Thomas Storm under många år i Hammarby. När Hammarby var väldigt ledande inom det här och tekniken var väldigt central. Så att det fick jag med mig som väldigt ung tränare och har väl lutat mig mot genom alla år. Men då för en 6-7 år sedan så kände jag att jag skulle vilja testa och jobba med det här på full tid. Och det började väl egentligen med att en kille som John Odoja som jag hade haft under många år som spelare började spela NHL. Så när han kom hem på sommaren så ville han köra de här grejerna. Och han tog med sig Carl Hagelin och Marcus Kryger och Patrik Nemeth och Kyllington och flera andra. Och jag tyckte det var så jäkla kul. Så att jag kom till en punkt efter 10 år som sportchef i en förening här i Stockholm att vi testar och ser om det funkar. Och det gjorde det. Så idag jobbar jag som skillstränare allt från 10-åringar upp till NHL-proffs. Och den dynamiken är ju superhäftig. Jag får se hela resan liksom och jobbar i stort sett med samma saker. Det handlar ju väldigt mycket om självförtroende. Det handlar väldigt mycket om att skapa en trygghet i dina verktyg. Och oavsett om du är 10 år eller om du är Jesper Bratt. Så den dynamiken är ruggigt häftig och stimulerande tycker jag.
Ja, men du är inne på det lite grann, du vill på det också. Men hur skulle du liksom definiera din filosofi, vad det är du tycker att skills är och hur du jobbar?
Ja, skills är väldigt brett. Som jag sa, den här Victor Arvidsson-straffen, det är ofta där vi fastnar. Att skills är när Seagrass gör en Michigan, eller det är ofta det som, oj vilken skillad kille. Men för mig är det dina verktyg. Oavsett om du är en stor, stark defensiv back eller om du är en vindsnabb ytterforward, så det du lutar mot, det du använder under matcherna, det är dina skills. Så för mig är det verktygen. Och om jag står på is med Andreas Englund eller Patrik Nemeth som är stora, starka defensiva backar, ja då jobbar jag på ett visst sätt. De ska ju inte göra Jesper Bratt-grejer. Och tvärtom, när du står på is med Jesper Bratt eller Noah Östlund så är det att stärka deras verktyg. Så att, men i grund och botten handlar det om en känsla av kontroll. Det handlar om mycket balans skulle jag säga. För när jag väl har det, när jag väl känner det, då vågar jag agera. Lite inte riktigt på min balans, mina verktyg, ja då kommer jag hålla igen lite. Då blir det lite det här att åka rakt fram och kanske vara lite försiktig i många aktioner. Jag vill att spelarna ska känna att de kan och vågar agera.
Jag känner Erik att du var sur att komma in där.
Jag sitter och njuter för hockey. En av världens svåraste sporter. Det är extremt komplex sport att lära sig. Och du behöver idag, för att kunna spela på elitnivå, om vi pratar, du kommer upp i J18 elit och sen hela vägen upp till förhoppningsvis senior elitnivå, att många får leva sina drömmar där. Då behöver du en funktionell teknik. Så att oavsett position i laget, att du kan hantera skridskoåkningen med kontroll, du kan hantera klubba och puck och alla de här tekniska färdigheterna som du jobbar så mycket med dina klienter. Alltså repetition är kunskapens moder. Mm. Och en sak jag vill bara säga, vi pratade om det innan också, att alla unga killar och tjejer som kanske vill komma till dig, men det går inte, kanske man inte har råd eller man kanske bor för långt bort. Det finns ju sätt att titta på YouTube, titta på klipp, lyssna på din podcast och så vidare för att få inspiration och testa själv. Mm. Eller hur? Vad säger du om det?
Definitivt. Det handlar ju om en nyfikenhet. Det handlar ju om att ta ansvar för sin egen situation tycker jag. Där har ju den unga generationen blivit mycket, mycket bättre. Jag vet när jag var ung, hade ju noll stimulans från omgivningen vad det gällde teknik. Jag fick ett tekniskt råd under alla mina år som spelare. Det var att försöka åka som Dan. Det var en kille i laget. Och jag stod där som 12-åring. Hur åker han då?
Nu finns ju resurserna.
Det går verkligen att hitta information om du är nyfiken, intresserad och vill lära dig. Men för mig som tränare, jag skulle säga att medvetenhet har blivit ett nyckelord. Att göra dem medvetna, för att åka runt på mina träningar och se skön ut och klara av saker, det är egentligen waste of time om det sen inte går att få in i matcherna.
Yeah.
Så att allting handlar ju om spelet, det handlar om matcherna. Och jag har ju många äldre tränare som säger det här nya skills som åker dribbla mot däck och grejer. Det handlar om spelet, och jag håller med. Spelet
är både och.
Ja, och det vi gör på mina träningar, det är ju en förutsättning för att kunna spela bra hockey. Att kunna skapa tid åt dig själv. Vi pratar om det här med effortless och skapa ett lugn. Det börjar ju många gånger i känslan av kontroll och balans. Och där är det mycket timmar. Du måste lägga ner jättemycket tid för att bli trygg i de här sakerna.
Precis, och ju mer kvalitet du får i dina repetitioner, sen kan du applicera den funktionella tekniken i matchsituation. Mm. Så jag har också hört de här att vad ger du, åka på armbågen eller och dribbla en koner. I vissa faser är det jätteviktigt, så man lär sig lita på innerskäret, ytterskäret. Man får den här funktionella tekniken och sen kan applicera det in i matchsituationerna, både på träning och i matcher sen. Så vad är viktigast, in- eller utandning? Vad är viktigast, skill eller spelsinne? Mm. Båda är ju jätteviktiga för att man ska kunna spela hockey på yttersta elitnivån.
För att konkretisera här, så har du varit snäll och visat lite klipp när du jobbar med dina klienter. Mm. Om vi börjar kolla på Jesper Bratt som jag har varit inne på här, när han jobbar här, och får du förklara vad han gör?
Ja, här är ju någonting som man använder mycket i sina matcher. Det här är en skarp sväng, och jag brukar prata om ett begrepp som är smooth power, ett egen konstruerat ord. Och det är någonstans att alla vill ju vara snabba, alla vill vara starka, alla vill ha den här powern. Men för mig är det väldigt centralt att mjukheten, att den här mjuka övergångar finns med. För många gånger blir det väldigt hårt, man lutar sig väldigt mycket åt det här kraftfulla och starka. Så för mig är att få in en smoothness i det du gör, att du inte tar i för mycket, att du litar på dina inner- och ytterskär. Det är det som skapar flow. Och jag tror att oavsett om du är en löpare eller tennisspelare eller golfspelare eller hockeyspelare, så vill du ha den här känslan av flow. Så det jobbar vi väldigt mycket på. Jesper är ju ett krutpaket i kroppen, liksom jättestark. Så att jag brukar, första månaden vi kör, så blir det mest sagda orden på isen är ta det lugnt, ta inte i så mycket, sakta ner lite. Just för att hitta den här sköna känslan och effortless som vi var inne på.
Det är intressant när du nämner det här med att titta i, för att när man träffar NHL-spelare, jag gjorde det i veckan, pratade med bland annat
Hullmark.
Ja, men det var inte han jag pratade med. Jag pratade med Kalle Karlsson, ja. Vem de vill kolla på mest, och alla säger coach. Och vi kommer komma till det, för han är ju så där len och fin. Men när vi pratar om Jesper Bratt, Erik, nu är det dags att låta ut den här tröjan. Den ska du få upp här.
Du är lite barsk mot mig idag, det är bra.
Jo, men vad var det du sa då? Man behöver också lite tydlighet.
Ja, ramar
fri,
är jätteviktigt.
Ramar, och så får man vara fri inom ramarna. Det här är väldigt enkelt. In och följ oss på Instagram. Det kommer att komma upp ett inlägg här nu. Det är förmodligen det ni tittar på här nu, om ni tittar på programmet live. Och det enda ni ska göra är, förutom att följa då, är att svara vad Jesper Bratts personbästa i antal gjorda poäng under en NHL-säsong är. Erik, du får inte vara med och tävla, så du får inte säga vad det är.
Nej, men jag vill ha en sån här tröja. Jag får vara med och tävla, men det är inte säkert att jag vinner. Eller?
Det vore ju lite beige om du vann.
Men in på Instagram, ja. Följ via Play Hockey. Och sen så då, hur många poäng gjorde Jesper Brass?
Hans personbästa NHL, ja, under en säsong.
Under en säsong, bra.
Mm. Jättebra. Och sen går vi rast vidare till nästa kille att jobba med. Och det här är ju en personlig favorit. Noah Östlund, och vi kollar på de här klippen. Samma där egentligen, vi börjar den änden, vad du vill jobba på med honom.
Han påminner ganska mycket om Jesper i tekniken, tycker jag. Han är väldigt mjuk och väldigt följsam, och han bygger väldigt mycket på flow. Jag tror att när Noah känner att han får med sig mycket fart i aktionerna, han har det här mjuka, då spelar han sin bästa hockey, precis som Jesper. Och just Noah har verkligen definierat det jag strävar efter. Han kom fram till mig under en träning för 3-4 år sedan när vi körde på isen. Då sa han, fasen, det känns jäkligt speciellt. Det känns som att ju mindre jag tar i, ju snabbare går det. Och jag bara, det där är ju definitionen av allt det jag försöker lära ut. Att behöver vi inte använda så mycket muskelstyrka i de olika aktionerna, då får vi med oss farten. Då får vi det här flowet. Så att, och där är Noah en förebild, tycker jag. Och precis som du är inne på, personlig favorit. Jag säger att om 2-3 år, då är det här en riktigt, riktigt bra NHL-spelare. Det är jag övertygad om.
Men hur är det möjligt då? Att det kan gå fortare när man tar i mindre?
Ja, titta på en boxare. Hur ser det ut när en boxare slår? Liksom. Det är ju inte full anspänning i axlar och armar, utan det är väldigt dansigt. Och det ser väldigt avslappnat ut. Usain Bolt när han sprang, det såg ut som att han joggade liksom med armar och axlar, och det är dit jag vill komma. Jag brukar säga att när du har axlarna här uppe, då är det svårt att spela bra hockey. Du vill ha det här lite utandade känslan liksom, så att, och det kräver enormt mycket tid. Jag tycker en sån som Demidov, tittar jag på honom, så det är inte perfekt teknik på något sätt. Kollar jag hans knävinklar och hans åkning, det är inte, jag tror inte han har fått jättemycket tekniska instruktioner, men jag ser att han har varit på is väldigt, väldigt mycket, för han är väldigt, väldigt bekväm i sin teknik och kan därför vara avslappnad. Så det tror jag är, timmarna och repsen är nyckeln till att bli det, hitta det här avslappnade.
Men det är intressant att ta upp det där, för att där har två olika skolor. Om du får en spelare som har suboptimal teknik, om det är skridskoåkning eller skott eller vad det än må vara, tror du att det är bättre att försöka maximera den tekniken som av någon anledning har fastnat åt den spelaren, kanske liksom deras kropp är konstruerad eller vad det må vara, eller att försöka justera? Hur jobbar du där?
När de blir äldre så är det väldigt svårt att ändra på, skulle jag säga. Då kan man kanske skruva lite grann, men tekniken sätts mellan 8 och 13, 14 år där någonstans, tycker jag. Efter det är det väldigt, väldigt svårt att ändra på en teknik. Återigen, du kan skruva lite grann. Så då är det mer att justera och kanske använda den styrkan som naturligt kommer med åldern. Just de här åren, 8 till 14, tror jag är väldigt, väldigt kritiska om vi vill få fram en bra teknik. Så att där ska det vara väldigt mycket fokus på teknik och sätta liksom grunderna, sätta fundamenten.
Och det är det jag menar. Därför hoppas jag ute i föreningarna i Hockeysverige att de som leder de här ungdomarna också går in och tittar på YouTube-klipp, titta, bli inspirerad och så att de kan lära vidare till barnen. Och annars, barn, var nyfikna, gå in och titta på vad gör Bratt, vad gör Noah Östlund, vad gör de här killarna? Och sen ut på allmänheten så åker och testa själv. Mm. Kanske be en kompis filma, hur ser det här ut? Och du pratar ju ofta om 4 punkter, vi kanske inte ska visa det här, men vissa har ju ingen bra fotvinkel, de får inte knät över tån till exempel.
Nej, vi pratade om det innan, för mig är ju, alltså trycket du får på skenan är ju helt centralt. Pratar vi Noah Östlund och Jesper Bratt så är det ju anledningen att de flyter fram på isen. Kucherov nämner, han är ett jättebra exempel på det. Det ser ut som att de bara flyter fram på isen. Det är att de har ett väldigt bra tryck på skenan. De kommer väldigt långt på varje skär. Och de behöver knappt ta några skär just för att de har så bra glid. Och det hänger ihop med det du är inne på, Erik, att få fram knät. Och för att få fram knät så måste du få ner höften. Och för att få ner höften så måste du hålla upp bröstet. Och det är ofta bröstet som jag tycker fallerar. Det är ofta där vi tappar. Vi lutar oss framåt. Vi blir lite ivriga. Vi vill så gärna ta i. Så återigen, även jag körde ett morgonpass här nu innan jag hamnade i den här studion. Jag åker runt hela den tävlingen och säger, upp med bröstet, håll upp här nu. Bli inte för ivrig. Det är där liksom den här känslan av kontroll och balans kommer ifrån.
Lite gammal klassisk ord när jag var liten, sittet.
Ja, man precis. Får till sittet. Och det centrala är överkroppen, skulle jag säga. Det är det som påverkar. Faller du fram med bröstet, då är det väldigt svårt att ligga kvar med rumpan nere.
Och eftersom allt hänger ihop, bara snappar, det står inte i ditt körschema, men fysiken, vad behöver man vara stark? Bålen, rumpan, benen?
Jag skulle säga att jag hörde en gymnastiktränare en gång sa det, att en gymnast jobbar med en kropp, inte med två, okay. inte en underkropp och överkropp. Och det tror jag är en bra bild, att ha en balans genom hela kroppen. För som jag säger, det gäller att klara att hålla upp överkroppen, men samtidigt måste du vara stark i benen liksom, så att få en helhet som hänger ihop.
Men jag lyssnar på när du pratar om just den biten som Erik frågar om i en podd som du var med tidigare, när du sa att ibland kan du nästan gå in och se hur killarna tränar eller tjejerna tränar i gymmet och nästan vilja justera. Mm. För det är ju lätt till exempel om du kör ett klassiskt benböj och har lite längre ben att du sätter dig bak med rumpan istället. Mm. Hur mycket försöker du tipsa killarna där hur de ändå tränar i fysbiten som Erik är inne på?
Ja, men jag har haft diskussion med fystränare, framförallt med proffskillarnas fystränare. För då har jag ju sett övningar i gymmet där de är väldigt framåtlutade. Där verkligen, för man vill komma åt hamstrings och gluteus och rumpan. Mm. Och det, jag köper det argumentet. Men det är ju bra om det finns en naturlig koppling till det vi gör på isen. Om jag åker runt på isen och säger upp med bröstet och sen säger de på gymmet ner med bröstet, lutar det framåt, så blir det en konflikt där, tycker jag. Så att kan man hitta metoder där spelaren känner okej, det här gör vi för att jag ska kunna göra det där på isen. Då tror jag, då börjar vi komma någon vart inom hockeyn. För återigen, det är en massa pusselbitar som ska in i varann. Och fys och teknik, definitivt.
En snabb modell bara, jag pratar med målvakter som jag jobbar med genom åren. Det är ju teknik, fysik, taktik, mentalt och material. och sen människan med behov och egenskaper i mitten. Men just att man får ihop hela pusslet. Du pratar ofta om medvetenhet och det älskar jag. Att bli medveten om sin teknik. Bli medveten om sina färdigheter som spelar i den roll jag förväntas vara i ett hockeylag. Också bli medveten om mentala processer. Jesper Bratt jobbar med Andy Svärd till exempel, mental coach. Att man tar hjälp från olika. Han jobbar med sin teknik tillsammans med dig. Han har fystränare som jobbar. Att man får ett bra stöd runt sig. Och de har ju resurser att få det. Och de som inte har resurser, använd YouTube och försök samla in information. Mm. Och sen lägg ner tiden. Eller hur? Ja. För det är ju, ja. Man behöver lägga ner tiden. Man behöver ju ha sån kärlek till att bli bättre och vara nyfiken, passionerad, för att man ska ha en chans att leva sin dröm på seniornivå. Då är det ju enormt mycket timmar som ska in.
Definitivt, och jag tror att det är det som är nyckeln. Det går inte att tvinga fram det där. Nej. Det är ingen förälder eller tränare eller lagkompis som kan tvinga fram det, utan det måste komma inifrån. Och jag tror vår uppgift som tränare, vuxna föräldrar, är ju någonstans att ge dem möjlighet att drömma. Att göda det här intresset, skapa det här intresset. Det tror jag är jätteviktigt, för när det väl finns på plats, då söker du den informationen. Mm. Då vill du bli medveten, du vill förstå, du vill hitta vägar. Och när du väl gör det, då är sky's the limit. Jag jobbade, som jag sa, med John Odoja i många år, och
ja, men han
vände och vred på varenda sten som låg framför honom liksom, och hittade nya lösningar och var nyfiken. Och det var därför han hamnade där han gjorde. Han var inte den största talangen när han var 13-14.
Johnny ska vi bjuda in hit i god morgon.
Ja, det vore fantastiskt.
Prata andning bland annat.
Vi kan prata allt möjligt med Johnny Odoja. Det är en väldigt, kanske den intressantaste hockeyspelarintervjuet. Jag kommer ihåg en gång för många år sedan jag träffade han. Det var i samband med Karlsson storhetstid när Johnny var i Ottawa också. Och då skulle vi göra grej om svenska backundret. Och då började Johnny gå in i ett svar om liksom det svenska arbetarsamhället och hur det hade förändrats och hur individer då... Alltså då var så här, okej, det här... Det finns ingen annan än allt svensk som någonsin hade landat i det här svaret.
På tal om medvetenhet.
Fantastiskt.
På tal om killar du jobbar med så har vi en video kvar att kolla på. Jag misstänker att det här är ganska kul för dig att den här killen kom till dig. För att när jag lyssnade på den där intervjun för något år sedan, då nämnde du 3-4 killar som du brukar använda som förebilder för spelare att titta på. En av dem var Rasmus Dahlin. Och så kom han och ville jobba med dig.
Ja, han hörde av sig strax innan sommaren här och frågade. Och min spontana var, vad fasen ska jag hjälpa dig med? För mig är Rasmus Dahlin en av de bästa skridskåkarna i världen. Definitivt i sin position. Vi pratade om Erik Karlsson tidigare. Rasmus Dahlin är ju definitivt där uppe också, tycker jag. Så det var verkligen en ära att få den frågan. Men återigen så ställde jag frågan, vad fasen ska jag göra med dig? Men han hade en väldigt tydlig agenda. Han hade ett tydligt önskemål. Han hade saker han verkligen ville skruva och fila på. Och sånt tycker jag är fantastiskt. Är du på den nivån och liksom ändå känner att det här kan jag bli bättre på, det är ju ashäftigt, tycker jag.
Vi kikar lite när du jobbar med Rasmus här då. Vad är det vi ser här?
Ja, här jobbar vi på svängar och använda ytterskär och bli trygg på ytterskären. Och det är någonting som händer väldigt mycket borta i NHL som back. Du ska hämta en puck i ett sarghörn. Känner du en viss tvekan här när du ska fram och hämta en puck och Brady Kachuk kommer i ryggen, då är det ju jobbigt såklart. Men litar du på de här sakerna i tajtare situationer, då kan du skapa yta, då kan du skapa tid. Och det är ju Rasmus fantastiskt på. Vi behöver inte gå in exakt på vad hans önskemål var när vi träffades här, men det var ju just sån här sak, att våga agera när det är lite trångt och våga liksom ta för sig när man är satt under press. Så att i den åldern och med den statusen han har, så tycker jag det är superhäftigt att man ändå vill hitta en till dimension. Liksom.
Och då blir det extra kul att det går så bra för Buffalo, där Rasmus är kapten. Ja, ja. Och han
har ju haft en fantastisk säsong. Liksom. Matcherna jag har sett han spela, så jag tycker han är otroligt bra.
Okej, nu får ni bara säga ja eller nej. Rasmus Dahlin är Sveriges bästa hockeyspelare.
Ja.
Ja.
Ja. Då så, då vet ni. Världens bästa är han inte, även om han börjar närma sig den kategorin. Det är en helt annan kille. Som kommer att omnämnas här. Jag träffade Sebastian Aho här i veckan, och då pratade vi om hans Carolina, som ju förut kommer till Europa nästa säsong för att möta Seattle i Finland i Global Series. Men de är på jakt efter Stanley Cup. Det pratar vi om, och också även då favoritspelare att titta på. Och lite skills gällande just den spelaren.
How do you feel about this season as a team?
Well, it's been good. I think we've been pretty consistent. I think we're in a good spot right now, but it's not no time to, you know. I guess you gotta, you know, go full gas here, and there's a lot of important hockey left, and you try to build the momentum for the playoffs as well.
What are the chances that the reigning Stanley Cup champions are coming to Finland next fall?
I don't know the odds, but I you know, we believe here. We believe it a lot, and I know we have all the tools we need, but obviously it takes a lot. But we believe.
Different topic. Who's your favorite player to watch in the league this year?
This year, well, last 10 years being McDavid, or 11 years, whatever. I think he's the best player in hockey, and he's always so impressive to watch and play against and all that. So, let's say him.
You played against him. Like, what is something that people might, I mean, we can all see the speed and everything, but we play against him. What is something we might not appreciate about what he does?
He's very strong on his feet, tough to, obviously you add the speed, you add the skill, all that you see in the highlights, but I also, you know, he battles hard. He's a tough guy to, you know, you would like to finish that, like a skill guy, you know, and like kind of pin him to the wall, but he's pretty strong on his feet, and he kind of gets away under the you know, hits and stuff like that. So that's what probably, I mean, most of them probably know that, but something, you know, you don't probably think daily when you watch him.
Sebastian Aho om Connor McDavid, som har varit hans favoritspelare att titta på senaste decenniet. Det gäller nog för ganska många i hockeyvärlden. Och intressant är Daniel när han får utveckla lite vad som står ut med McDavid och nämner styrkan på pucken där och på fötterna.
Nej, men jag tycker verkligen, jag håller med om det. Jag brukar säga till yngre spelare att ofta pratar man om hans fart, och det är klart att det är ett svårstoppat vapen. Han är otroligt snabb. Men det är just förmågan att göra saker i den här höga farten. Han lägger in små tyngdpunktsförflyttningar, han lägger in en liten höftöppning, han lägger in en liten pausering. Och det blir ju så oerhört effektivt om man klarar av att göra det i hög fart. Och återigen, vi pratar timmar, vi pratar reps. Det är ju det som ligger bakom det. Han är väldigt bekväm att göra det i den här höga farten, och det är därför han är världens bästa. Så att, nej, han är fantastisk att titta på, verkligen.
Men när du som pratar om här hur man bryter ner skridskoåkning, jag kan inte förstå hur han kan vara så mycket snabbare än i princip alla andra. För när du ser honom, det är klart att han är vältränad och så här, men det är inte så att han, oj, det här är ett monster som kommer in här, som Pavel Bure till exempel. Ja. På sin tid, där kunde man se att okej, de där stockarna,
Russian Rocket.
Exakt, att det här är den snabbaste spelaren i världen.
Nej, men om man jämför en McKinnon och McDavid, jag säger inte att McKinnon är starkare än McDavid, för det har jag ingen aning om, men McKinnon går ju väldigt mycket på kraft. Det är ju, det är ett, liksom ett djur rent muskulärt, så att han bygger ju väldigt mycket på intensitet och liksom använder den kraften. Men hans McDavid har ju det här flytet. Jag upplever att han har ett jäkligt bra glid i sina skär. Det känns som att han kommer lite längre, just för att han ligger kvar i den här starka åkställningen och har ett väldigt bra tryck på skenan. Jag har ett klipp som jag brukar visa för unga spelare just när han åker översteg som i slow motion. Man ser hur han använder hela skenan. Han har full kontakt med isen, och det tror jag är en viktig nyckel. Det blir inte det här springiga som kanske McKinnon har ibland. Han är nästan springer igång och höften guppar upp och ner. Medan McDavid ligger i sin djupa, starka position och får ut väldigt mycket av varje skär.
Mm. Vi ska göra det här ännu mer konkret nu. Du ska få göra en liten topp 3-lista. Viktigaste förmågorna som hockeyspelare. Skicklighetsmässigt. Och det är ju väldigt såklart svårt att avgöra hur man ska egentligen separera saker, som du var inne på med gymnasten där. Man tränar en kropp och man har väl en hockeyspelare. Men om vi ska försöka konkretisera det, kan du liksom hitta tre egenskaper för att de här tre står ut?
Ja, tittar jag på de bästa spelarna som jag inspireras av, och det behöver inte bara vara de som gör mest poäng, utan en Erik Karlsson, samma sak där, när man tittar, det är tyngdpunktsförflyttningar skulle jag säga. Förmågan att skifta från ben till ben. Jag tror att många, när du växer på dig, när du är 15, 16, 17 år, du får muskler, testosteronet kommer in i kroppen, det börjar gå snabbt. Då är det många som fastnar i att bara åka rakt fram. Man känner, jäklar vilket tryck jag har i kroppen. Medan de bästa spelarna, de har hela tiden det här lite gunget i kroppen. Och då behöver det inte gå full fart. Jag brukar fråga, hur många gånger har sett Kutcher åka full fart? Hur många gånger har sett Rasmus Dahlin åka full fart? Utan det är lite det här gungiga, svårlästa. De kan manövrera. Så att skifta vikt från ben till ben. Och det är ju samma i en fint. Vi pratar Noah Östlund och Jesper Bratt. De är ju fantastiska på det. Komma i fart och så lägga in det här lilla gunget liksom, och få motståndaren ur balans. Väldigt, väldigt effektivt. En höftöppning, samma sak. Det är också en form av tyngdpunktsförflyttning. Så att det skulle jag verkligen säga är kanske nummer ett på min lista. Någonting jag jobbar med dagarna ända när jag är på is.
Intressant. Vad är nummer två då?
Nummer två är nog att kunna skifta tempo. Kunna komma i fart och lägga in en liten pausering. Hålla i en aktion, frysa en aktion. Det är väldigt, väldigt effektivt för att få motståndarna lite på raka ben. Om jag kommer i full fart mot dig, då kommer du backa i full fart. Och så stannar jag till lite, då hamnar du på raka ben och så sticker jag igen. Den typen av aktioner tycker jag är enormt effektiva. Men det är väldigt sällan man ser det bland unga spelare. Återigen, där är väldigt mycket fokus på fart och kör, kör, kör.
Kan du känna det, om man jämför NHL till exempel, om man tittar mycket på det, så tycker jag att det är mycket mer vanligt förekommande än vi ser till exempel på SHL-nivå.
Absolut, definitivt. Och det är ett måste när isen är så mycket mindre. Du måste lura dig till tid och yta där. Nu dyker Kutjerovs namn upp hela tiden, men det känns som att han har gått om tid hela tiden när han är där ute. Och så har man varit ute på de där små isarna själv.
Det är tajt.
Fruktansvärt trångt det är. Och ändå ser han ut att ha gått om tid när han spelar hockey. Rasmus Dahlin, samma sak tycker jag. Så att jag tror det här att kunna läsa och liksom skapa tid genom att skifta tempo, det tror jag är... Det ska vi få in i utbildningen mycket tidigare. För att unga spelare får höra från bänken, tränarna, medspelarna står och skriker kör, 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 och så är det full fart framåt. Liksom. Och där kommer det till en viss gräns. När du blir 17-18 år och går in i J20-hockey här i Sverige, då du kan inte leva på det. Utan du måste kunna ha mer verktyg.
Okej, okay. Tyngdpunktsförflyttning, temposkiftning. Har vi nummer tre på den här listan?
Jesper Bratt kom till mig för en 3 år sedan när Jack Hughes hade kommit upp, och han sa det att han var så oerhört imponerad över hur Jack Hughes kunde läsa fötterna på motståndaren, läsa vad motståndaren hade tyngden, hur han vred fötterna. Så jag skulle säga att både läsa och styra motståndarens fötter med en liten sänkt axel, få motståndaren börja gå dit och så gå åt andra hållet. Det är lite tyngdpunktsförflyttningar också, men någonstans att det behöver inte gå full fart. Har jag koll på Eriks fötter här, om han vrider dem åt höger, då vet jag att det är öppet åt vänster. Den typen av aktioner. Och där vet jag ju att backarna i NHL, de jobbar väldigt mycket på att inte vrida fötterna. Men är du då tillräckligt skicklig och kan hålla i en situation och så gå åt andra hållet, då har du ju liksom ett enormt övertag. Så att läsa slash kontrollera motståndarens fötter och även klubba, där har du ett verktyg som kommer kunna skapa mycket tid och yta åt dig.
Om du summerar alltså tyngdpunktsförflyttning, skifta tempo och så läsa och styra motståndarens fötter. Det är en härlig lista, för att det är inte det vanliga, om man säger så. Det blir mer konkret.
Och det här är ju då tekniska färdigheter som du pratar om. Och då adderar ju i en annan dimension spelförståelse, förmågan att läsa spelet, förstå spelet, spelsinne och tävla i dueller. Så får du med dig det, du applicerar det här du pratar om, och du har adderat spelförståelse i matchsituationer, och du tävlar som tusan i duellerna, vad det än må vara, då har du ju jättebra chans att bli en bra hockeyspelare.
Precis. Du nämnde tidigare de här sakerna när du pratade om målvaktsspelet. Jag håller helt med. När jag brukar prata om skill, så har jag en presentation, och då brukar jag prata om 4 hörnstenar eller 4 hörnstolpar. Och då är det ju skills, det är hockeysens, det är din atletiska förmåga, alltså kroppen, hur stark du är, och det är att kunna tävla, de 4. Och ni pratade om Viggo Björk, eller ni gjorde inte det, men förra avsnittet var mycket om Viggo Björk. En sån kille för mig, han har alla 4. Det är därför han är så oerhört spännande. Han har en bra balans mellan de här, och det finns ju massa exempel bort i NHL också såklart. Men jag tänkte verkligen på det när jag lyssnade på det samtalet med pappa Jesper där, och att han har förutsättningar att kunna bli en otroligt bra hockeyspelare, för han har inga svagheter och han har några riktiga styrkor. Så att jag håller helt med i det du sa. Jag har inte med materialstolpen som du hade.
Men materialstolpen är bara för att när man pratar målvaktsspel, då är det väldigt viktigt att du har utrustning som är funktionell så att du kan spela den spelidé du vill ha. Och applicerar man det till utrustning för utespelare, att du behöver inte ha de dyraste skridskorna, men du behöver fortfarande ha skridskor som är funktionella så att du kommer ner i ett bra sitt och kan åka. Och du behöver ha en klubba. Jag pratar mycket med Noah Östlund, han är jätteschysst kille som liksom svarar fort på sms. Nej, men jag kör med den här profilen på slipning och den här skålen, och jag har lite förstärkt blad och så vidare. Lite grann vad man har för klubba också, så att man får en funktionell teknik. Och Klart, när man är yngre då gäller det bara att man får till ett bra sitt och så. Men man kommer upp på högre och högre nivå. Det är små justeringar kanske i vilka verktyg man använder som kan göra skillnad. Mm. Eller hur? Så därför tycker jag, framförallt om målvakter har fel benskydd och börjar läcka in mål mellan benen i onödan för att de inte tätar till. Då kokar det ju kroppen på mig såklart. Men just den här, det vi pratar om, att spela hockey på ett rätt sätt. De här Viggo Björk, Jack Berglund, Frondell, hela det här gänget som vann JVM, de är ju bra förebilder för att de har jättebra tekniska färdigheter. Men sen spelar de på rätt sätt och tävlar som tusan. Och verkar vara bra lagkompisar också. För hockey är ju den ultimata lagsporten. Så även om vi pratar nu mycket tekniska skills med dig såklart, eftersom du är expert på ämnet, så är ju fortfarande hockey den ultimata lagsporten där du behöver vara en bra lagkompis och en massa sådana färdigheter också för att kunna få vara med i ett lag på senior-elitnivå.
Ja, bara en liten grej. Mm. Nu jobbar jag med skills och jag får ju ofta stå till svars för fokuset på skills. Men jag skulle säga att hockeysense, förmågan att fatta bra beslut ute på isen under spelet, det är A och O. Det går inte att bli en bra hockeyspelare om du inte har en bra hockeysense. Så skills är inte etta på min lista över viktigaste egenskaperna, men det är en viktig bricka för att bli bra i hockeysense. Det är basen tillsammans med fysträning och det här för att kunna fatta bra beslut sen under matcherna.
Precis, klipp in det när man lägger ut det här på sociala medier så att inte segmentet bara blir de här tre grejerna, för att det är vi ju helt överens om. Alltså hockeysense, hockey-IQ, spelförståelse och tillsammans med att tävla, det är ju som liksom grunden för det. Sen vässar man verktygen och gör verktygslådan större och större som man försöker applicera i match.
Yes. Ja, men jag tänkte, när du och jag pratade om det här, Erik, innan så tog jag ett väldigt dumt exempel, eller för simpelt exempel, men jag själv spelade bara lite pojklagshockey och sen har jag inte hållit på, och sen har man börjat spela gubbhockey igen. Och när jag började, det berättade jag för dig, kommer vi prata om det här, att jag hade så sjukt svårt att ta emot hårda pass på backen. Alltså om man då kommer, i mitt fall då, som fiskade forward, som man alltid var, och så kommer en hård passning på backen. Jag kunde inte ta emot dem i början, för att man är dålig liksom. Så då, så efter varje gång jag spelade så sa jag till min polare där borta att nu slå bara 10 hårda, så hårda du kan liksom, tills de sitter. Och när de gör det, då kunde jag lyfta blicken. Alltså, då behövde jag inte åka så här och liksom ta emot och sen kom, nu var det kört liksom. Jag tänkte att det är väl ett ganska förenklat sätt att liksom prata om hur skills möjliggör spelsinne.
100% skulle jag säga, och det är det här som är lite ologiskt, för att vi lägger ganska mycket krut på att ge unga spelare bra verktyg, ge dem en bra bas, och så jobbar vi ganska hårt med det upp till de är 16. Sen upplever jag att det i mångt och mycket försvinner från agendan. Fullt naturligt, vi börjat fokusera mer på powerplay, på kamp, på 2-mot-2 i hörnet och så vidare och så vidare. Men för mig är det här är grunden till självförtroende. Litar jag på mina tekniska verktyg, på min åkning, på mina rörelser, då kommer jag våga agera. Och det är det vi vill se. Tränarna vill se det, publiken vill se det. Och att då sluta, eller åtminstone göra väldigt mycket mindre när de börjar gå in i vuxen ålder och börjar bli proffs. Och än mer ologiskt blir det ju att många lägger ner jättemycket tid på det här på somrarna. Sen under säsong, då slutar man. Så när man går in i april, maj, slutspelet börjar, VM står runt hörnet, då är man kanske som sämst tekniskt, rent den här känslan att lita på min teknik. Så att jag är övertygad om 10 år så ser vi skills, teknik på samma nivå som vi ser fysträning idag. Det är fullt naturligt inslag.
Även under säsongen.
Ja.
Och jag som jobbar på insidan i Färjestad, glad att du säger det här, för vi har ju till exempel Jack Berglund och JVM-kaptenen som kommer från att gå på hockeygymnasiet och kört med Roger Agge Johansson och Micke Johansson och träna tekniska färdigheter i stort sett flera gånger i veckan. Så tar man steget upp till A-laget. Och jag pratade med honom när jag kom in där i höstas. Saknar du att köra skills? Ja, jag skulle vilja köra mera skills igen. Och då gjorde vi en justering att Ragge kom upp och körde något pass i veckan med Jack och även Micke med. Och sen de andra avlagsspelarna, det där vill vi också göra. Och helt plötsligt blir det som ett naturligt element i veckoplanerna. På måndagar så kommer Micke och Ragge och kör de här individuella färdigheterna innan eller efter lagträningen. Och det har varit väldigt uppskattat. Så jag tror som du att inom en snar framtid. Jag pratade med Jesper Bratt i somras. Jag satt med Hischer och Andy Svärd och hade en lång middag. Bara det skulle vi kunna göra ett helt program med. Sitta och prata med Bratten. Alltså vilken medveten, härlig kille. Men det Jesper sa då. Jag kör med Broberg. Jag kör med mina. Och jag har sånt självförtroende när jag kommer på campen och det. Men jag har sett att jag måste lägga in tid själv. Och i början blev han lite pikad av sina lagkamrater. Ja, ska du köra dina skills igen? sen. Men sen blir det en naturlig del att han lägger tid på sådana grejer som ni nöter på sommaren. Men det får han ta ansvar för själv. Precis. Då under
säsongen. Det var det jag tänkte säga. Att, och det här är ju verkligen mot unga spelare också. Att det här kommer vara väldigt mycket upp till dig själv. Mm. För att du kan inte räkna med att du kommer ha tränare, att du kommer hamna i en klubb eller ett lag som tror på det här. Men tror du på det här, då kommer det ligga väldigt mycket på dig själv. Och jag kan ju se när Jesper spelar bra hockey. Då funkar de här grejerna. Då sitter det här. Då vågar han agera. Och jag ser tvärtom. När han har tappat det, då brukar jag ibland fråga, men hur ser det ut? Kör. Ah, det är mycket resor. Det är... Ja. Alltså, jag förstår att det är utmanande att få in det här. Men jag tror att det är en nyckel. Det är ju som en golfspelare skulle sluta köra teknik.
Under
fyra månader och så kan han gå ut och köra Masters. Alltså det är knepigt.
Gillar du golf också?
Eller? Nej, jag gillar inte golf.
Jag har inte tid med det.
Nej, vi ska ju faktiskt, vi har ju pratat så mycket om Kucherov. Mm. Så nu ska jag också lyssna på en NHL-spelare prata om Kucherov. Jag fick nämligen träffa Lars Eller i Ottawa här i veckan och fråga vem hans favoritspelare att titta på är. Och ni kan gissa vem. Innan vi slutar ska du få fem snabba frågor som vi brukar köra med spelare. Första är, vilken som är din favoritspelare att titta på i dagens NHL?
Nikita Kucherov.
Varför?
Ja, men han måste säga, han har den högst smartaste spelaren, tror jag. Han får det att se otroligt lätt ut. Men han har en sån skicklighet och smartness, tänker spelet på en annan nivå än nästan alla andra spelare. Han har ju inte den här skridskoåkning eller farten som kanske några av de andra toppspelarna har. Men han hittar även ett sätt att dominera och producera. Sen ryssarna är ju de här, de har ju, det är ju vackert att se så hur de rör sig, hur de hanterar puck och sådär. Så jag tror att han är otrolig, otrolig spelare att titta på. Så han, om man ska välja en favorit, det måste vara honom.
Ja, om vi säger Nikita Kucherov, NHL-spelarnas favoritspelare, då ljuger vi inte, va?
Ja, det är nog min också, skulle jag säga. Nu har han ju en galen säsong i år igen, liksom otroligt dominant. Men jag tycker, tittar jag tillbaka de sista 10 åren, visst, det går inte att komma ifrån att McDavid kanske har varit bäst, men min favorit har nog Kucherov varit.
Och då är ju frågan här nu, jag vet inte om det blir honom då, eller om du vill ha honom som är mer, kanske finns mer att jobba med, men din drömklient... Nu fick du ju Rasmus Dahlin här, om du får någon annan.
Förutom Jonta Lindqvist.
Exakt. Nej, men jag tror att karriär behöver det, kan jag säga.
Men det är en jättebra fråga, för jag tror att när du kommer upp i ålder, pratar vi coacher, och det är klart att det skulle vara coolt att vara på is med honom, men det är svårt att göra så mycket. Det är så etablerat, hans sätt att röra sig, och det sitter ganska djupt. Det är väldigt svårt. Det är ju mer en prestigegrej kanske att få vara på is med honom, men... En ung Barkov skulle vara spännande, för jag tycker att han har så otroligt bra egenskaper, men just åkningen är ju kanske inte hans starka sida. Hade man träffat honom när han var 18-19 år, så det hade varit coolt, tycker jag. Samtidigt, det är ju två sidor, för att om han hade blivit en väldigt stark skridskoåkare, då hade han kanske inte utvecklat det som han är kanske bäst i världen på borta i NHL. Så att man vet ju aldrig liksom. Han har blivit väldigt, väldigt bra på det han är bra på grund av att kanske skridskoåkningen inte var hans stora styrka. Men annars är de här nya, jag menar, få vara på is med Demidov, Celebrini, även Jack Hughes som vi nämnde, skulle vara väldigt, väldigt spännande och stimulerande. Tveksamt om jag skulle kunna göra dem så mycket bättre, men... Det skulle vara jäkligt coolt att få se min action, tycker jag.
Men jag tycker det är intressant att du säger det. Om vi då tar Barkov som exempel. Han är ju 31 nu, vill jag säga. Han är 30 plus i alla fall. Om han skulle komma till dig och säga, jag vill försöka göra någonting åt min skridskoåkning. Vad gör du då? För jag antar att det ändå blir svårare som det är med en äldre spelare.
Nu hör det till saken att jag har fått frågan 2 gånger från agenturen att köra med han. Men tyvärr kom det en Stanley Cup, eller 2 Stanley Cup-vinster i vägen där. Så att det var,
men du har ju tid. Det var han kommer tillbaka från skott. Jonta vill se honom i VM, men jag vill se honom med Broberg här i Stockholm istället.
Nej, men det var väldigt överraskande. Jag fick frågan från agenturen om jag ville köra med honom för 2 somrar sedan. När de vann första gången. Och sen sa jag, men då tar vi det nästa sommar nu. Då. Och då vann de igen, så att jag har inte blivit av. Så jag har kört med Micke Granlund och några andra finnar istället. Men det är en väldigt bra fråga, för jag tänkte verkligen då, hur mycket fokus ska man lägga på att försöka ändra någonting här? Med tanke på åldern, med tanke på hur bra han är. jag vill inte ge någon sån spelare hjärnspöken att de ska börja tänka på saker som kanske inte gör någon större effekt och så vidare. Så att, det är en väldigt bra fråga. Vi får se om frågan dyker upp i år.
Och det är så mycket, tiden
ska,
är knapp.
Ska vi ta vår fråga som vi gjorde ju förra igår och diskuterade det här väldigt mycket mellan avblåsningar då under pågående match. Men min tes som jag drev var att för en spelare som Barkov, som är 30 plus, har missat hela säsongen.
Svår knäskada, operera knät.
Mm. Om han nu är frisk, vilket han ju enligt prognos ska vara här i april, så borde han spela VM. För att jag tror då att, och nu är jag ju, det här är ju en killgissning, det här, därför frågar jag dig, att det, för en spelare i den åldern är det mer värt att spela matcher och få matchtempo och hålla igång den ryggmärgen kontra att träna lite extra skills, fys och så vidare.
Ja, kan han egentligen för dåligt, alltså vad han har för bakgrund och hans fysiska status och sådär. Han ser ju väldigt stark och rejäl ut såklart. Men sen har han ju haft, som jag är inne på, han har vunnit Stanley Cup 2 år i rad. Väldigt, väldigt kort sommar, väldigt lite förberedelse. Plus nu den här jätteallvarliga skadan som också självklart har påverkat hans fysiska status. Så att jag vet inte hur hon resonerar. Det är klart att en sån kille behöver ju matcher. Att spela VM är ju stimulerande också såklart och få spela för sitt land och så vidare. Men det är möjligt att de resonerar så att han behöver en riktigt bra sommar för att vara redo när pucken släpps i Florida nästa säsong. Det är mycket möjligt.
Ja, det är ett intressant perspektiv. Lite jag lutar åt det också. Men min take var också att okej, är han 110% fit igen och fräsch och han själv är motiverad. Han har inte vunnit något VM-guld eller OS med Finland. Han har silver som bäst då. Om man har den motivationen och är frisk och verkligen vill komma och kämpa med lejonen i sagolandet Schweiz, då ska han ju göra det. Men det jag lutar åt mest var ha en superbra sommar. Bygga upp fysiken så att du verkligen är genomtränad. Kontakta Broberg, åk och jobba lite på isen med dig. Och sen är han fit for fight och jagar tredje Stanley Cup då tillsammans med Florida som äntligen har fått en sommar. De missar slutspelen nu. De har tre raka finaler, två vinster. Att de får ett lag som är hungriga och fräscha att gå för Stanley Cup igen. Så det är nog ditåt jag lutar också. Men det är väldigt mycket individuellt också. Vad han drivs av och motivationen.
Ja, och det är ju väldigt komplext. Alltså, det är ju en helhetsbild som bara väldigt få människor runt honom känner till. Vi kan ju bara gissa återigen.
Det är det som är kul med det. Vi kan
det är upp till din dubbelgångare Bill Sitto och reda ut det här. Det här programmet börjar gå mot sitt slut. På torsdag så kommer Niklas Hjalmarsson att komma hit. Jättekul att få prata med honom. Och då måste jag ju fråga dig, Daniel, innan vi tackar dig idag. På tal om Hjalmarsson. När man jobbar med spelare vars spetskompetens och det som har gjort dem till dollarmiljonärer är att försvara. Vad jobbar man primärt med då? För nu har vi haft ganska offensivt fokus här.
Ja, verkligen. Niklas var faktiskt uppe med sin grabb och körde med mig här för en månad sedan bara. Så att vi fick snacka en del skills.
Är han back också eller forward? Grabben?
Det glömde jag fast att fråga. I mina sammanhang så är inte det... Vi
han är hockeyspelare.
Ja, han är också.
Han lär sig åka skridskor.
Men, det är en bra fråga, för jag och John Odoja, som jag nämnt några gånger här nu, vi har kört ett gäng camper ihop genom de senaste åren här som vi kallar för Mindful Defense and Skills. Och Mindful är då självklart Johns del av campen, där det handlar om att skapa medvetenhet i rent taktiska saker, positionering, det här med fötterna, klubban och så vidare. Och jag jobbar mer då med balans och kontroll och såna här saker. Och jag tror att, pratar vi backar, så är det just mycket de här övergångarna. Hur kommer jag lite snabbare ut i hörnet? Hur går jag från baklänges till framlänges? Och vice versa. Att vara trygg i alla de övergångarna, använda höftöppningar och så vidare. Det tror jag är jättecentralt. Det skiljer sig inte jättemycket mot forwards, men än mer sådana saker. Att man känner att man har balans, att du kan bestämma över en mot en situation exempelvis.
Tänker med Hjalmarsson en sån här liten grej som att han spelar i högerback majoriteten av sin karriär.
På offsidan och kunde ändå
vara stark på backen.
Enormt, ja, på tal om insidan i färdigt. Så vi har ju bara en right back, det är Magnus Nygren. Resten är leftare. De måste kunna hantera att lägga ut pucken och vara starka med backen på sin offsida. Det var ju Hjalmarsson fenomenal. Tre Stanley Cup. Det är så mycket mer jag skulle vilja prata med dig om. Men grejen så här, Broberg, jag vill säga så här. Du är jätteduktig skillstränare. Det finns andra duktiga i Sverige och ute i världen. Och sådana som du och jag, vi går ju också in på YouTube och tittar på andra och får inspiration, eller hur? Och när man jobbar med adepter, mycket är ju dialogen. Jesper Bratt hjälper ju dig att bli en bättre tränare. Håller du med om det?
Ja, och det gör även 10-åringarna, ska jag säga.
Precis.
När jag står på is, det är många gånger... Ah,
de hittar lösningar. Ja, det där kan vi bygga vidare på.
Och jag bara knyter ihop skillsäcken. Mm. Jag använde tidigare ett begrepp. Skills is the grammar of hockey. Det är någonstans, det är grammatiken. Det är det vi lutar oss mot. Vill vi skriva en bok så behöver vi ha färdigheterna. Och oavsett om du är en stark defensiv back eller Jesper Bratt, du lutar mot skillsen. Det är där självförtroendet och färdigheterna ligger. Så att...
Fantastiskt att du knyter upp säcken här, för vi har en minut kvar. Och då hinner vi med den frågan som Erik var mest nyfiken på här inför. Nämligen, eller vi ställer den så här. Vilken är din favorittatuering som du har? Då har vi några cykel här.
Är det en Pearl Jam?
Ja, jag har mycket Pearl Jam på kroppen. Men jag har även de här fotstegen från de misstänkta där i slutet när han går rakare och rakare med fötterna. De har jag tatuerade på ryggen. Det är min favoritfilm, så att de... fotstegarna.
Ja, det är kanske en favorit. Alltså. Jag tror det skulle bli en låtrad alltså.
Ja, men det finns många där också.
Har du någon Bruce också? Du sa att
ja, jag har en liten Bruce. Incident on 57th Street har jag. Nej, men det är nog kanske någon Polyam. Polyam är alltid go-to när det gäller tatueringar.
Nu känner Erik rätt, så skulle du kunna komma tillbaka fullt tatuerad till nästa avsnitt. Du har fått inspiration där.
Jag säger kör, Erik. Kör.
Jag gjorde en i Indien, det kan jag visa någon gång till sommar kanske. Men tusen tack för inspirationen. Fortsätt att utbilda våra fantastiska svenska hockeyspelare. Så att vi, det är det som för oss samman. Vi bryr oss om hockey. Vi vill svensk hockey det bästa, eller hur? Och vi hoppas ju på framgångar både på yttersta elitnivån, men också att man får den här gemenskapen och att man får vara i den här underbara hockeyfamiljen. Och alla kan ju ha drömmar. Alla kommer inte nå dit, men vi kan ju alla vara en del av hockeyn på olika sätt, och du är en viktig del av hockeyn.
Det är ni också.
Stort tack, tack för det, och tack för att du var här. Tack Erik, och tack till alla er som har tittat. Godmorgon tillbaks på torsdag. Niklas Hjalmarsson gästar. Ni ser ju såklart alla NHL hockey här på Viaplay. Och så är det visst en fotbollsmatch imorgon också som ni inte ska missa. Stort tack, och så ses vi snart igen.